saker som kan tas med där. Kanske du tänker trons goda kamp. Den kampen är väl olik för alla. Din troskamp är väl inte lik min kamp. Och till en viss grad så är det sant. Men väldigt mycket är också i grunden likt för alla kristna sin kamp. Och här ska jag försöka att ge en skisse, en skiss där jag tar med en del viktiga ting, saker som må vara med i bildet. Apostlen Paulus skriver till unge Timoteus: kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till. 1 Timoteus brev, kapitel 6, vers 12. Trons goda kamp. Och betydningen av ordet kamp här har på grundspråket grekiska, det har med idrott att göra. Vi kan tänka på OS, eller OL som vi säger på norsk. På Pauli tid fanns som idag de olympiska spelen i Hellas, Grekenland. Nu om en vecka bara börjar OS i Rio i Brasil. Och då hoppas vi ju, i alla fall norrmännen, på att det ska bli en ny guldmedalj i handboll för damer. Men det blir en tuff kamp, som alltid, att komma så långt. Kanske ryker de ut före kvaliken. Och vinna medalj i OS, det är väl det största av allt för en idrottsutövare. Och så på andra platser, ställen, så beskriver Paulus det kristna livet som en kamp som han jämför med en idrottstävling. Spring så att ni vinner priset, skriver han till församlingen i Korint. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. När vi springer måste vi ha målet i sikte, säger han. Men målet för en kristen är, som vi vet, något mycket större än en medalj av guld eller en segerkrans. Och ära och berömmelse och pengar som följer med. Målet är evigt liv. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till. Det är det vi ska sträckas emot och kämpa fram emot. Och gripa det redan här och nu. Alla vi som tror på Jesus, vi kan inte bara sjangla omkring i en torka och inte veta vad vi håller på med. Vi måste ha full koncentration. Vi står ju mitt i en stor kamp som är viktigare än någon idrottstävling och viktigare än en final i OS. Paulus använder sig också av ord från militärspråket när han på andra ställen beskriver hur en kristen ska kämpa och strida. Det är tal om krig. Då är det klart att det är en mycket allvarlig och hård kamp vi kristna är involverade i. Även om vi inte använder svärd eller maskingevär eller bomber i denna kampen. Det är ingen lek vi är involverade i. Vår Herre Jesus har sagt allvarliga ord till sina lärjungar om att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Det är viktigt att vara vaken, följa med och kämpa trons goda kamp. Men vänta lite. Hur hänger det här ihop? Måste vi kämpa? Kanske någon frågar. Vi har ju lärt att vi är frälsta av nåd alena. Ja, det är vi. Det säger Guds ord. Det är mycket viktigt. Men då måste vi väl inte göra någonting för att bli frälsta? Nej, just det. I Efesierbrevet kapitel 2 står det: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Evangeliet är att Jesus är istället för dig. Han är din ställföreträdare som har gjort allt det du var pliktig att göra för att bli frälst. Men många tänker tyvärr att evangeliet betyder att Jesus har gjort sitt, nu måste jag göra mitt. Men nej, Jesus har gjort ditt. Han har levt för dig. Han har uppfyllt alla krav i Guds lag
för dig, alla Guds bud, Guds goda vilja. Du får vila tryggt i det han har gjort, att han är din rättfärdighet. Han har också lidit och dött på korset för dig. Han tog den straff som du och jag och alla hade förtjänat. Och då Gud reste sin son Jesus upp från de döda på den tredje dagen, då förklarade han hela världen rättfärdig för Kristi skull. Du och jag står nu inför Gud rättfärdiga, helt oförtjänt, av bara nåd, genom tron. Det är fullbrakt. Tron får bara ta emot frälsningen. Tron som ju också är en gåva. Men när vi nu genom tron är så tacksamma för att Jesus har friköpt oss från slaveriet under synden, då vill ju trons människa naturligtvis inte leva i synd. Hon vill inte tillbaka under synden. Nej, den tron har fått en ny vilja och vill nu kämpa emot alla frestelser till synd. Och frestelser till synd möter vi ju nästan överallt. Så då är det klart att då måste det bli en kamp. Då blir det trons goda kamp. Och ett poäng här är alltså att det är inte tal om en kamp som vi kämpar för att bli frälst. Men det är en kamp som äger rum därför att vi är frälst av nåd. Och vi vill inte att någon ska ta vår krona ifrån oss. Den som vi har fått helt oförtjänt. Så att någon kämpar denna kampen, det är ett livstecken som visar att man är född på ny, att tron är levande, den är inte död. Det är en frukt av tron att vi vill kämpa emot synden och frestelserna. Vi vill inte göra vår Herre och frälsare emot, han som har friköpt oss så dyrt med sitt blod. Han har satt oss fri från synden. Hur skulle vi då kunna fortsätta att leva i den? Det vill vi ju inte. Vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död, skriver Paulus. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Vi vill leva det nya livet och säga nej till synden. Vi bidrar icke med något som helst till vår frälsning. Det är Gud som har all ära för frälsningen. Och det är bara han som kan hålla oss uppe i tron. Det kan inte vi. Men vi kan alltså det vi kan göra. Och kasta ifrån oss frälsningen. Och förlora den. Genom likgiltighet från vår sida. Och därför uppmanas vi i skriften att kämpa trons goda kamp. Trons fiender hotar tron och går till angrepp. Men den heliga ande stärker och bevarar tron genom evangelium i ord och sakrament. Trons fiender, vem är så det? Vem är de? Om vi vill beskriva ett krig så må vi ju veta vem det är som kämpar emot varandra och vem som kämpar tillsammans med varandra. Om vi vill förstå för exempel den syriska borgerkrigen, inbördeskriget i Syrien som pågår, då må vi veta att på den ena sidan av konflikten så finner vi president Assads regeringstropper som kämpar emot på den andra sidan olika oppositionella grupperingar, rebellgrupper som faktiskt också kämpar emot varandra, några av dem. Det är ganska kaotiskt det där inbördeskriget och mycket tragiskt. Och så vet vi att Iran och Ryssland och Kina är involverade och ger stöd. Saudiarabien, Frankrike, England och USA är också involverade. Men nu snackar vi om, nu talar vi om trons kamp här. Trons goda kamp och hur den ser ut. Vilka är det trons människor har att strida emot? Jo, tre fiender kan vi identifiera utifrån Bibeln. Nämligen djävulen, världen och vår egen syndige människanatur. Djävulen är ledaren för syndens och mörkrets makt och ondskans andemakter. Han är en lögnare och lögnens fader, sa Jesus. En fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka, skriver aposteln Petrus. Han förklär sig till en ljusets ängel, skriver Paulus. Han är frestaren som vill bedra oss och förstöra vår tro. Han är en mycket, mycket listig, farlig och stark fiende. Allierad med djävulen är världen. Jesus blev föraktad och förföljd i världen. Apostlarna hans blev också det. Och hans efterföljare nu i det 21:a århundret ska inte heller förvänta något annat från den syndige världen. Evangeliet, ordet om korset och alla de som förtröstar på detta ordet och bekänner sig till det, de är något dåraktigt för världen. Och det märker vi väl ofta på arbetsplatsen, i skolan, när vi slår på tvn och så vidare. Den kristna tron möter motstånd. Världen lockar och frestar den kristna till synd och säger: kom och gör som oss, tänk som oss, lev som oss heller. Bry dig inte om vad Bibeln säger. Vi lever i 2016 nu, det vet du väl. Ja visst, det vet vi. Det är 2016 i år. Men vi vill ändå lyssna på Gud. Det är detsamma vilket år det är. Så tron måste kämpa och stå emot det starka presset från världen. Fiende nummer tre, vem är så det? Djävulen och världen har också en allianspartner, en vän i vår egen syndige mänskliga natur, i oss. Vi vet om Martin Luther att han hade många motståndare i världen som gjorde det farligt för han. Ikke minst paven i Rom. Men Luther sa likevel: jeg er mer redd for mitt eget hjerte enn for paven og alle hans kardinaler. Ja, for en av våre farligste fiender, den har vi altså inni oss selv. Tenk på det. Vi har et innbördeskrig her inne, kan vi säga. Den syndige menneskenaturen vil inte det som Gud vil og som tron vil, men kjemper imot med all kraft. Det er en veldig konflikt inne i oss. Det virker jo helt kaotisk og håpløst å skulle kjempe mot de her tre sterke fiendene. Hur kan vi ha något hopp om att lyckas och segra i den här kampen? Som Luther också säger i sin mest kända psalm: vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda, men med oss står den rätte man, vi står av honom stödda. Frågar du vad namn han bär? Jesus Kristi är. Han är den Herren Gud som klädd i segerskrud sin tron för evigt grundat. Ja, på vår sida i den här konflikten, i den här kampen, så är Herren Gud själv. Och det har ju allt att säga. Det betyder ju allt. När den kristna människan bara ser på honom och håller sig tätt in till honom, ja, då vinner den kristna segern. Då har hon segern inne, fast kampen kan bli hård. Inte i egen kraft vinner den kristne, men med Guds kraft som han ger oss. Och med de andliga vapen som han ger oss att kämpa med. Men ska vi nu ta en närmare titt på den troende kristne som ska kämpa denna goda kampen. Vem är hon och han egentligen? Gud som känner oss bättre än vi känner oss själva. Han har gett en bra beskrivning av oss i Bibeln. Den kristne är en ny människa, pånyttfödd, ett helgon, fri från synd och glad att göra Guds vilja. Paulus skriver: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Och till i Kolosserbrevet så påpekar han att ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Så den kristna är en ny skapelse. Det är något nytt som existerar. Men det nya är inte något fysiskt. Den nya människan består av Guds avbild som har blivit återställd i den troende. Alltså den Guds avbild som människan fick i skapelsen, men som gick förlorad genom syndefallet. Och denna återställelsen hände i oss när vi fördes till tro på Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Detta beskrivs av skriften som en ny födelse, en genfödelse.
Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, sa Jesus till Nikodemus. Det som är född av köttet är kött. Men den troende har blivit född av vatten och ande. Det är Gud den helige ande som skapar nytt liv i oss genom evangelium som kommer till oss i ordet och sakramenten. Då heter det att vi är födda av Gud. Och då kallas vi för heliga. I Romarbrevet skriver Paulus till alla som är i Rom, älskade av Gud, kallade och heliga. Till de heliga som är i Efesos, skriver han också. Och till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Dessa heliga, det är de som är helgade i Kristus Jesus, som har blivit tvättade rena från synd genom tron på Jesus och hans rensande blod. De är i Kristus, de är klädda i hans rättfärdighet, en härlig, fullkommen klädsdrakt. På domens dag så kan dessa lyfta upp sina huvuden inför Gud, därför att det finns ingen fördömelse för dem. För den som är i Kristus Jesus. Denna nya människa, denna pånyttfödda helgon, är en som nu älskar Gud och gläder sig över att göra Guds vilja. I Romarbrevet kapitel 7 står det: i min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Det är den nya människan i Paulus som talar. Han har fått ett förnyat sinne. Han talar om det goda som jag vill. Han talar om att viljan finns hos mig. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, säger han. Men detta är bara en del av beskrivningen av den kristna personen. Det finns en annan del som kallas för köttet. I Romarbrevet kapitel 8 står det att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Och i Romarbrevet kapitel 7 har vi ju en berömt avsnitt där Paulus beskriver två helt olika människor som bor och kämpar under samma tak i en och samma person. Vi må läsa hela det berömda avsnittet. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Paulus, han önskar ständigt det goda. Det är den nya människan i honom. Men alltid är hans kött också närvarande och fördärvar allt han gör. I ett föredrag av teologen Armin Schütze från Wisconsin-synoden så ger han några illustrationer på hur den nya och den gamla människan verkar tätt ihop, sida om sida, i allt vi gör som kristna. Kanske någon kan känna sig igen i den här illustrationen. Du har uppfört dig som en god samaritan en dag. Du var en god kristen som offrade dig och hjälpte en annan som var i nöd. Det var jättebra. Det var efter Guds vilja. Men snart så är du ledsen för att den nya människan vann.
eftersom du är djupt besviken därför att den personen som du hjälpte, han ger dig ju inte tillräckligt med credit för vad du gjorde. Han är inte så tacksam som han borde vara. Han visade sig som en ovärdig mottagare av din hjälp. Du ångrar att du hjälpte honom. På det viset så är hela tiden syndens lag i krig mot den nya människan i oss. Och detta innebär ett element av synd i allt vi gör. I alla strävanden som den nya människan i oss gör så är det onda mer eller mindre närvarande. Vi klarar aldrig att presentera något som är helt rent och syndfritt. Även om den kristna personen består av både den troende och köttet, så visar aposteln Paulus i det här avsnittet att det är den nya människan som han anser som sitt sanna jag. Han förnekar inte att den andra är där, kraftfullt närvarande ännu. Och han förnekar inte att han, Paulus, är ansvarig för vad den gamla människan gör. Men lägg märke till hur han säger: jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. I mig, det vill säga mitt kött. Och lite senare: men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Synden är alltid där, men synden är inte hans riktiga själv längre. Han vill inte att synden ska vara där. Som kristen kämpar han emot synden. Och det är först när vi förstår vad skriften berättar om den dubbla naturen till en kristen person, det är först då vi kan förstå en del av de uttalanden i skriften som annars ser ut som motsägelser. Till exempel när Johannes säger å ena sidan: den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds sed förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Å andra sidan säger samma apostel 2 kapitel tidigare: om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Vi ser att båda uttalanden är helt sanna. Den första handlar om den nya troende kristna människa. Den andra handlar om den kristna så som han är i denna värld, med hans kött fortfarande närvarande. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och då är vi över till att tala lite om detta som vi kallar för den dagliga omvändelsen, som är också en mycket viktig del av trons goda kamp. Att leda ett liv i omvändelse, det är ju en hård och ständig kamp. Den kampen gör ont. Detta är så svårt för oss. Det kan vara oerhört smärtsamt att lyssna till Guds sanning och bekänna vår skuld och inrömma att vi har tagit fel igen. Nu har jag gjort och tänkt och sagt helt fel ännu en gång. Jag måste vända mig bort ifrån, skära bort detta syndiga som är så skadligt och dräpande för mig och som drar mig ner mot graven. Alla kristna må kämpa med denna spänningen, denna konflikten mellan att veta vad som är Guds sanning och vilja, och på den andra sidan våra syndiga begärelser, hur vi faktiskt är och tänker. Och så må vi om och om och om igen ödmjuka oss. Det är en hård kamp. I lilla katekesen läser vi om dopets betydelse för vårt dagliga liv. Vad betyder dopet i vatten, frågas det? Det betyder att vår gamla människa ska dränkas genom daglig ånger och omvändelse och dödas med alla sina synder och onda begär, och att sedan en ny människa dagligen ska uppstå och leva rättfärdigt och heligt inför Gud i evighet. Var står det skrivet? Den helige Paulus säger till romarna i det 6:e kapitlet: vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Vi vet att det är Guds ord som är förenat med vattnet som ger dopet en så väldig kraft. Guds ord. Och i trons goda kamp, vilka vapen är det då nämligen som är det enda vapen som duger? Jo, det är enda vapen som duger i trons goda kamp, det är Guds ord. Aposteln Petrus ville kämpa med svärd, vet vi, mot Jesu fiender i Getsemanehagen, men han fick besked från Herren, sätt svärdet i skidan. I den kampen som vi talar om här så ska vi inte väpna oss med svärd eller gevär eller bomber och granater. En andlig kamp måste ju kämpas med andliga vapen. Vi ska väpna oss med Guds ord, lyssna till det, läsa det, tänka på det, tala om det. Paulus skriver om denna andliga vapenrustningen i Efeserbrevet. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Stå fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Vad säger Guds ord? Det är det viktigt att veta och komma ihåg när lögnens fader, djävulen, kommer och vill fresta och bedra oss. Då behöver vi att stå gott rustade till kamp. Fienden är aggressiv, hela tiden på offensiven, med en helt bestämd strategi. Han vill på olika sätt försöka att fresta sina motståndare till att handla emot Guds vilja och Guds ord. Han ger inte upp. Han pumpar hela tiden på med nya listiga frestelser. Ständigt frestar han oss till synd och vantro, otro. Vår ställföreträdare och frälsare Jesus fick också erfara Satans frestelser. I Hebreerbrevet läser vi: vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Genom att Jesus själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa den som frestas. Han har besegrat fienden och han är med oss mitt i kampen. Vi vet vilka vapen Jesus svarade med i kampen när han blev, till exempel den gången han blev frestad i öknen. Djävulen kom till honom och försökte sig med olika frestelser. Jesus svarade varje gång: det står skrivet. Och så citerade han skriften, Guds ord. Djävulen försökte sig också med ett bibelcitat, det vill säga han hade plockat ut ett bibelvers som han använde fel. Då svarade Jesus: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Också vi behöver veta vad som står skrivet och vad som också står skrivet i Bibeln. För världen är full av människor som förvränger Bibelens budskap och som kan bedra oss. Våra egna vänner här i världen som bara vill oss väl, de också kan komma till att föra oss vilse om vi inte aktar oss, om vi inte känner Guds ord och Guds tankar. Simon Petrus ville inte Jesus något ont, han älskade sin Herre, men då Jesus började att tala om sitt lidande i Jerusalem, att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt, då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevara dig, Herre, det där ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa det till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Vi behöver att känna Guds tankar som vi kan läsa i Bibeln, Guds ord. Annars kommer människors tankar att föra oss vilse. Jesu reaktion är dramatisk. Gå bort ifrån mig, Satan. Petrus menade bara väl. Men Jesus visste att det var faktiskt Satan som fick Petrus att säga det han sa. Den onde fienden ville få Jesus bort ifrån den vägen som hans himmelske fader ville han skulle gå, till korset, för att sona all vår skuld. Men djävulen lyckades inte. Men lägg märke till hur listig, listig och slu, Satan är. Han frister Jesus genom hans gode vän och lärjunge Petrus. Och på det viset kan fienden göra också idag i år 2016. Plötsligt och överraskande kan fienden träda framför oss och fresta oss genom människor vi känner och tycker om och litar på. Människor som vi vet vill oss bara väl. Då gäller det att stå med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar och med trons sköld, så att vi kan släcka den ondes brinnande pilar. Låt oss tänka på Josua som efterföljde Mose som ledare för Israels folke efter 40 års vandring i öknen. Josua och folkets situation den gången kan på flera vis minna om vår situation nu i vår tid. Herren sa till Josua: var stark och frimodig, ty du ska föra Israels barn in i det land som jag med ed har lovat åt dem, och jag är med dig. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er, som jag lovade Mose. Tänk på ett löfte. De hade ju redan segern inne. Ingen ska kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Moses, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, ty du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Det är mycket som kan göra oss förskräckta och förfärade nu i vår tid. Vi lever i de sista tider. Gud har varit nådig mot oss. Vi har evangeliets rena lära i vår lutherska bekännelsekyrka. Reformationens arv har vi fått ta emot. Många har kämpat hårda kamper för oss. Vi är mycket privilegierade. Detta har vi inte förtjänat. Gud är trofast och det himmelska landet ligger framför oss. Dit är vi på väg. Men vi har en bit kvar. Vi har stora prövningar att uthärda. Hårda kamper väntar oss, framför oss. Ska vi komma tryggt igenom dessa? Ska vi behålla det vi har? Ska vi behålla sanningen? Ja, vi ska vinna seger och komma tryggt fram, om vi bara minns vad vi har och vad som krävs. Om vi har sanningen med oss och lever i den, så är segern vår. Men kämpa, det måste vi. Många falska lärare står fram i vår tid, förvirrar och leder vilse människor. Vi möter mycket motstånd när vi vill stå på den bibelsk-lutherska bekännelsen. Men segern är vår om vi bara förblir i sanningen, den hela och fulla sanningen. Lyssna bara vad Herren säger till Josua: var stark och mycket frimodig. Betydde det att det skulle vinna seger om ledaren Josua blev full av gott självförtroende, en modig man som tänker positivt, än med ett vinnande väsen? Nej, det handlar inte om Josua och hans person. Nej, det var så här. Herren sa: var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Alltså Guds ords undervisning. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig, och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går. För Josua, generalen för Israels armé, så var detta det viktiga. Han får inte besked om att sätta in er nu och planera. Undersök hur stark fienden är på olika platser i landet. Planera dina kamper, så ska du nog övervinna dem med överlägsen strategi. Nej, Herren säger: läs i boken. Följ Guds ords undervisning. Håll fast på den. Tänk på den hela tiden. Vik inte av från den undervisningen. Då skulle det helt säkert segra i kampen. Och så är det också för oss idag. Även om vi lever i världen så ska vi inte strida på världens sätt, skriver Paulus. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det måste vi aldrig glömma. Det är inte smarta strategier som vi tänker ut som ger oss seger i kampen så att vi får behålla sanningen. Vi ska inte kämpa med mänskliga vapen. Det är Guds ord som är vårt försvar och hopp. Så låt oss inte ge upp ett enda ord av det. Många kyrkor har antagit en falsk bekännelse. Andra är i färd med att göra det. De går i union med andra kyrkor. Union utan någon verklig enighet. Det är fel och mycket farligt. Att kämpa trons goda kamp innebär att hålla sig till ordet. Att vi alla fördjupar oss i det, lever av det, hämtar kraft från det. Och att vi vakar över läran. Ingen måste få förfalska evangeliet. Det är ju Guds kraft till frälsning. Det är vår hälsosamma mat, vår näringsrika mat, vår medicin. Och det enda vapen som duger i kampen, trons goda kamp. Inledningsvis så sa jag att trons goda kamp innebär en del gemensamma saker för alla kristna. Det är ju de samma fienden vi alla kämpar emot. Och det är bara ett vapen som duger i kampen för oss alla. Men det finns en sak som kan vara ganska olikt för de enskilda kristna, nämligen korset som vi må bära. Jesus sa, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Att förneka sig själv och ta sitt kors och följa Jesus, det är också en viktig del av trons goda kamp. Bibeln lär oss att Gud älskar oss och att vi kristna är Guds barn och arvingar för Jesus skull genom tron på frälsaren. Gud är inte emot oss, han är för oss. Han sänder sina änglar för att tjäna oss. Gud sätter oss högt. Han har gett oss en hög ställning. Men på den andra sidan så har Gud bestämt att denna högheten, denna höga äran, den ska inte visa sig något särligt här i detta livet. Men istället vill han att den samma lågheten som kännetecknade Jesu jordiska liv, att den också ska känneteckna den kristnes liv. Han lägger på oss ett kors som tynger oss ner medan vi kämpar trons goda kamp. Tänk på Jesus som, även om han var sann Gud, gav avkall på sitt eget. Han tog på sig tjänarskickelse. Han tog en tjänares gestalt. Han som är så stark blev svag som ett helt vanligt människa. Ja, ännu svagare. För han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Tänk att han som är så stark och har så stor härlighet fann sig i och bli så svag. Men det var ju faktiskt på det sättet, det att bli så svag, att han vann sin stora seger för oss. Det är ganska stora skillnader mellan Jesu kors och det kors som vi bär som kristna. Men det också, finns också likheter. Vi följer efter Jesus vid att bli svaga. Vid att bära ett kors som han lägger på oss. Han gör det för det han vill, att vi ska vinna seger och nå fram till målet. Korset, det kan vara många olika obehagliga saker som rammar oss, drabbar oss, därför att vi är kristna. Det kan vara motgångar, hån och bespottelse och förakt som möter oss. För de världens barn inte tålar att vi litar på ordet om korset, det som är så dåraktigt för världen. Att vi sätter vårt hopp till Jesus, tröstar oss med hans död och uppståndelse, att vi fryktar Gud och önskar att leva efter hans vilja, hans bud. Att vi bekänner hans namn för att andra också ska få komma till tro. Om de har förföljt Jesus och korsfästar han, så ska inte hans efterföljare vänta så mycket bättre. När djävulen angriper vår tro, angriper ordet, vi blir tvungna att kämpa mot falska lärare. När fienden följer oss med förtvivlelse, med frykt för döden och förtapelsen, så är det ju därför att vi är kristna att han gör det. Så detta är också ett kors. Korset kan vara olyckor, förlust av egendom, sjukdomar och lidelser som Gud tillåter att vi drabbas av. Tänk på Job i det gamla testamentet. Gud lot djävulen få härja med Job. på olika sätt. Men korset är inte något vi ska eller något vi kan välja för oss själv. Det är Gud som bestämmer och det är han som vet vad var och en av oss behöver och hur mycket vi kan tåla, vad som behövs. Första Korintherbrev: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Så du ska förneka dig själv och ta ditt kors och följa Jesus. Vi människor är av naturen upptagna av oss själv. Vi vill ha vår vilja på vårt sätt. Jag vill ha det bästa för mig. Jag litar på mig själv. Jag vill bestämma. Jag vill ha ära och ros och beröm. Annars blir jag irriterad och arg. Den kristna har fått en annan, ny vilja. Men samtidigt har han den gamla människan som bara dyrkar sig själv. Därför är det så hårt och svårt att förneka sig själv. Tänk om allt gick bara väl i livet till en kristen och det inte var något kors och lidelse och plåga. Då ville vår själv, vårt jag, raskt triumfera. Då ville vi ha börjat att lita på oss själv och dyrka oss själv. Istället för att lita på Gud, vår frälsare, och tillbe och dyrka honom. Därför behöver vi korset. Aposteln Paulus hade fått väldiga uppenbarelser från Gud. Det fanns då en risk att han kunde börja att förheva sig, tänka stora tankar om sig själv, lita på sig själv. Det hade varit skadligt och farligt. Därför hade han fått en torn, en tagg i köttet, skriver han. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Ingen vet exakt vad denna taggen var för något. Gud vet, men ingen av oss vet det. Men det var i alla fall något som plågade aposteln väldigt. Uansett vad det var, det korset som Gud la på Paulus fick honom att känna sig mycket svag. Och det var akkurat vad han behövde för att han kunde bli stark i Herren, inte i sig själv. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Den gamla människan i oss hatar naturligtvis att bära korset. Det är en tung börda. Och därför kan en kristen lätt begynna och tänka, mitt under förföljelse och motstånd från världen, att detta har jag inte förtjänat. Det borde inte vara på det viset. Jag är ett Guds barn, jag är Guds arving. Det är inte rätt att jag ska måtte uppleva detta. Och en kristen kan också av och till begynna och tänka att Gud har glömt mig, eller Gud är grusam mot mig. Han älskar mig inte längre. För se, jag är så sjuk. Se hur jag lider. Därför undervisar Bibeln oss om att korset som vi må bära, det är inte ett tecken på Guds vrede, men det är ett tecken på Guds kärlek till oss. Hebreerbrevet: min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han, och han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. I första Petrus brevet: saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Och i andra Korintherbrev skriver Paulus att evangeliet och kunskapen om Guds härlighet är en skatt som vi har i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så det är Romarbrevet. Så vi förstår att korset som vi får bära, det som känns tungt och som gör så ont, det är egentligen något fantastiskt gott och som vi har grund till att glädja oss över. Så märkligt det än kan höras ut. Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Och det står att apostlarna gick ut från stora rådet efter att ha blivit piskade, glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för Jesu namns skull. Att vara en kristen är inte alls enkelt. Det är en kamp. Vi må ta vårt kors. Men ändå så är det fullt av glädje. Jesus ger oss stor glädje i hjärtan av våra. Lidelse och glädje, det är två sidor av samma mynt. Två sidor av en kristens liv. Tänk på att Paulus satt i fängelse då han skrev dessa ord. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Tänk vilket intryck det gjorde på fångvaktaren i Filippi och de andra fångarna när Paulus och Silas satt i bön och lovsång till Gud med fötterna låst fast i stocken efter att ha fått många rapp med pisken. Det var ont på ryggen. Tänk att de kunde vara så glada mitt under allt lidande. För ett vittnesbörd om Jesus. Men för många kristna kan det nog ta lång tid innan de inte bara finner sig i och accepterar korset, men till och med gläder sig över korset. För vi har den syndiga gamla viljan som må övervinnas. Så detta är en livslång kamp. En kamp som går i berg- och dalbana, som vi säger på norsk. På Liseberg, berg- och dalbana, det går upp och ner. Fram och tillbaka. Om någon inte vill bära sitt kors, då kan han inte vara en kristen Jesu efterföljare. Det kan variera från person till person när det gäller tyngden och smärtan och medvetenheten om korset. Och detta kan också variera från år till år hos en kristen. Men korset, det kommer att vara där om man är en troende. Kraften till att bära korset, var kommer den kraften ifrån? Jo, från evangeliet och vissheten som det ger om förlåtelse och frälsning. Och att detta, det avhänger inte av mina mänskliga gärningar och ansträngningar. Men allt är bara nåd för Kristi skuld. Han är min rättfärdighet. Detta budskapet, det härliga budskapet från Gud som överräcker oss frälsningen. Det samma evangeliet ger oss också kraften att kämpa och bära korset. I nådemedlen, evangeliet i ord och sakrament, i avlösningen, i dopet och den heliga nattvarden. Där ger Gud oss sin förlåtelse och nåd och ny styrka, förnyelse, förfriskning igen och igen. Så att vi kan resa oss och kämpa vidare trons goda kamp. Och igår kväll låg jag och tänkte på det. Efter jag hade lagt mig att det att möta gamla och nya kristna vänner som vi gör här på Hjälmargården. Det må jag säga, det är ju också ett väldigt stöd i trons goda kamp. Det är inte ett nådemedel, men att få prata om glädje och sorger med andra kristna som står i samma kamp som vi. Som förstår situationen, som förstår varandra. Visst är det stärkande. Det hjälper. När vi ska kämpa vidare. Så det ska vi tacka Gud för. Det som vi har här. Bönen räknas ju inte heller ibland nådemedlen. Men att få kasta alla våra bekymmer på Gud. Ösa ut för honom allt som fyller hjärtat. Glädjer och sorger. Och veta att han alltid hör oss. Och förstår oss. Och vill hjälpa oss. Det är också väldigt stärkande. Det är också en viktig del av den kristnes kamp. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, skriver aposteln. Jag må avrunda detta föredraget. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till, var alltså förmaningen till unge Timoteus och till oss alla. Det eviga livet är målet. Det ska vi vara upptagna av och tänka mycket på. Hoppet om himlen, hoppet om det eviga livet. det påverkar väldigt hur vi ser på vårt liv här på jorden. Och vår hållning och vår syn på livet borde naturligtvis vara helt annorledes från den som icke har något hopp. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. När vi vet att livet här på jorden är kort, det kan plötsligt ta slut. När vi vet att vi har mycket att göra här nere, då vill vi vara flitiga att göra gott. Gud vill vi ska älska och tjäna vår nästa, vittna om sanningen och frälsningen i Kristus. På grund av vår iboende syndiga natur så påverkar inte hoppet om himlen vårt liv så mycket som det borde. Den gamla Adam är starkt fascinerad av skatter och glädje och njutelse och härligheten här på jorden. Och därför appellerar dessa sakerna väldigt också till kristna. Så att vi lätt glömmer den mycket större härligheten som är gjort klar för oss i himlen. Därför är det nödvändigt att vi om och om igen påminnes om den härligheten. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Kolosserbrevet kapitel 3. Och Peter skriver i sitt första brev: var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än Gud, som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Lika för han ska dö, skriver Paulus i det andra Timoteusbrevet: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Gud har lovat att bevara oss och hålla oss uppe i tron. Det är han som genom nådens medel ger oss all den kraft vi behöver. Den store segerherren kämpar på vår sida i den kampen. Det är Gud som verkar i oss både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och därför har vi segern inne. Och därför kan vi kämpa med frimodighet och glädje mitt i alla trängslar. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden, skriver Petrus. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det till Kristi Jesu dag, skriver Paulus i Filipperbrevet. Och Hebreerbrevet säger: när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fast på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Amen. Tack för uppmärksamheten.